Sådär va?
Ja.
Vad säger du Per?
Nu kör vi.
Nu är jag jättenyfiken. Jag sitter här Jesper Oberg med Per Ståhl. Och vi ska... Det blir ett litet reseprogram det här Per Ståhl. Vad säger du om det? Lite sån här som man ser på tv ibland.
Trevligt, trevligt. Ja. Det har jag sett fram emot.
Du har ju varit, du var ju inte med oss förra veckan för då var du ute och reste. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det. Vad garvar du åt? Din vag i ögat ser ut som att de fått spö. Det ser man inte i podden som tror jag. Nej. Men du berätta, vad var du någonstans och vad gjorde ni? Det var en fråga alltså.
Ja, jag har förstått det. Jag var tvungen att tänka efter. Nej, men vi har varit i Silicon Valley. Eller The Valley som det kallas där borta. Ja. Vi har varit i, vi flög till San Francisco och bodde i Palo Alto.
Och sen var ni även i New York?
Eller? Ja, sen flög vi därifrån. Vi kom dit på lördagen och sen var vi där och hade företagsbesök och dylikt. Ja. Måndag, tisdag, två intensiva dagar.
Ja, så det var USA helt enkelt. Ja, var det något speciellt tema på den här resan eller var det bara blandat intressanta möten generellt? Eller hade du någon avsikt med resan?
Ja, men New York-delen var ju klart hållbarhetsbetonat.
Okej,
hållbarhet.
Du vill höra mer om sen.
Silicon Valley-temat var ju mycket innovation.
Mm. Naturligt.
Och de heta trender som är där. Vi träffar några svenska bolag faktiskt som är på plats. Som är en del av det hela.
Dessutom är det ju sen när man är ute och reser. Det kommer jag ihåg när man var analytiker. Men även som journalist. Man lär sig fruktansvärt mycket nytt. Bara på några dagar får man massa nya intryck och får höra röster. För vi har ju i stort sett samma röster här i Sverige hela tiden om man ska vara lite taskig. Få lite nya intryck och dessutom de här tiderna, det händer ju mycket som kretsar kring USA, konjunkturen, handelskrig och allt sånt där. Så att, jag förstår det. Jag tänkte, om vi börjar med bolag, om vi börjar med San Francisco, vad var det för bolag ni träffade? Kommer du ihåg det? Ni hade ju ett späckat schema, vet jag.
Ja, det var ju lite, dels träffade vi ett fondbolag.
Ja.
Ett av de få då, som har huvudkontoret i
vilket var det?
Franklin Templeton.
Ja, de är ju hyggligt stora.
De är hyggligt stora och de har faktiskt, de flyttade sitt huvudkontor från Boston tror jag det var.
Okay.
Någon gång på 60-talet till just Silicon Valley.
Ja.
Söder om San Francisco. Så de är ett av de få fondbolagen som verkligen har sin hemvist i, har sina rötter.
Och vad var fokus där? Vad pratade ni om?
Då pratade vi USA.
Ja, konjunktur och
konjunktur och USA kontra Europa en del. Jag träffade en USA-fondförvaltare då där vi pratade mycket om att de tycker ju fortfarande att USA finns potential, vinstutvecklingen är ganska hygglig, räntorna är låga. Ja, men du vet,
det... Var det den generella bilden när ni träffade folk att det var en positiv syn på det som komma skall liksom resten av året och 2020 och framåt?
Ja, det var ganska positivt. Det är väl lite sådär, man, nu inser väl alla att det här rådande ränteläget är väl här för att stanna ganska länge. Vi träffar även Pimco då i...
Som är, vad är det? Det är världens största ränteförvaltare.
Ja, eller var i alla fall.
De har varit.
De har varit. Nu har väl några slutat Bill Gross, den här King of Bonds eller vad han kallades för då. Men det finns ju någon form av samsyn och det är väl lite då att konjunkturen tickar på och att det kanske, visst det kommer att gå ner men det går inte ner så det är förbaskat mycket. Lite som jag tänkte på här, jag var ju på möte nu och då sa vi att det är ju inte samma tillväxt i ekonomin idag som det var för ett år sedan.
Nej.
Men de jag träffade känner ingen skillnad för dem.
Nej.
Jag känner ingen skillnad heller, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, jag förstår.
Och jag har inte känt skillnaden heller för 3 år sedan.
Och vad säger bolagen? Bekräftar de den bilden?
Bolagen bekräftar ju det och det händer mycket. Och inom, men då kanske Silicon Valley inte är rätt plats. För det händer så mycket med tekniken och de driver mycket av tekniken där det finns en stor efterfrågan och kanske en strukturell efterfrågan. Ja. Men den stora bilden är väl att ränteläget är väl här för att stanna.
Ja.
Ett par år till med väldigt låga räntor. Man pratar mycket om handelskriget. Mm. Och där finns det lite delade meningar om det här facettavtalet nu som kanske vissa menar att marknaden har sprungit iväg lite för mycket och varit lite för optimistiska. Medan andra menar att det har dragit ner risknivån så mycket.
Det är intressant det här med handskriget. Jag pratade ju med Nathalie Falkman som är förvaltare på Robur i förra veckan. Hon har också precis varit i huset veckan innan er kanske är intresserad. Hon träffar ju framförallt industriföretag.
Just det.
Och hennes känsla var, sa hon, att på grund av handelskriget så vinner just nu europeiska bolag marknadsandelar mot från de amerikanska på den asiatiska marknaden då framförallt Kina, och att det var till och med så att vissa amerikanska bolag får inte ens vara med i upphandlingar. Och sen bekräftade hon det, för hon skickade en graf till mig sen som visar den organiska tillväxten för europeiska bolag mot amerikanska i Kina. Och där ser man hyggligt tydligt ändå att det går bättre för de europeiska bolagen där borta. Fick du någon känsla av att det, du sa att handelskriget är mycket fokus?
Nej, men det där är jätteintressant. För det var ju den liksom här och nu-känslan då kring det här facettavtalet som har varit nu. Men vad alla är helt överens om. Jag var ju på något seminarium med Fidelity för några månader sedan, kommer jag ihåg, i Stockholm här i augusti. Och det var ju då jag fick första bekräftelsen. Folk pratar om att men det här, det kommer nog vara ett form av handelskrig eller möjlig konflikt och oro mellan Kina och USA kanske de närmaste 20-30 åren nu.
Lite kalla kriget fast i ekonomiskt.
Ja, Pimco drog precis den parallellen. Okay. Han sa att det var kalla kriget var i 40 år sedan.
Ja.
Och var du utanför aktiemarknaden och rent, liksom, om du bara tog ut dina pengar för att vara jätterädd för att det var ett kallt krig, så var det ju big loser som han sa. Det är liksom...
Men det känns ändå som att de var hyggligt kontenta med det här. Det var inte så att de var livrädda för
Nej, de är inte livrädda.
Man anpassar sig.
Vi kommer anpassa oss som man gjorde till kalla kriget, och det kommer att bli konflikt inom olika områden, inom teknologi, kanske försvarsmässigt, att det blir någon skärmmyssling. Inom vissa regioner och så, att det kommer bli, det är liksom den resan man börjar se framför sig nu då, att lite mer konflikt mellan Kina och USA, att vi nog lär oss att leva med det, och att man kanske inte, man kommer att hitta avkastning ändå. Och då tänkte jag lite på Europa, att det kanske kommer att, nu har ju Europa tagit mycket stryk kortsiktigt för att vi exporterar mer till Kina än vad USA gör, men att det kanske vi kan bli vinnare.
Kan etablera sig. Så att summerar man den delen av resan som är i Kalifornien, så är det bolagen var bra. Hygglig konjunktursyn. Tillräckligt stark. Lågt ränteläge. Det vill säga en hyggligt optimistisk framtidstro. Träffar ni några svenska bolag i Kalifornien?
Ja, det gjorde vi. Vi träffar Ericsson såklart. De håller på nu. Det är mycket 5G.
Ja.
Som är på tapeten. Det kommer börja rullas ut 2020 nu i USA. Ja. Kommer man nu börja rulla ut det först? Man ligger långt före Europa, vilket jag inte kände till så mycket då, med det med lagstiftning och harmonisering och sånt, säger de. Men det var jätteintressant. De bjuder in till, för det händer så mycket inom 5G nu, hur man ska kunna använda det för att optimera. Så bjuder de in till happenings, och det kommer massor med företag, för man samarbetar jättemycket nu för att hitta lösningar, smarta lösningar för att utvecklingen går så snabbt. Och likadant, vi träffade Volvo också. Och då var det, vad heter det, Volvo Group, det är ju trucks och bussar och VC. Och de är där också nu för att, de gör mycket samarbeten och berättar att de hade samarbete med Google. De har samarbete med Nvidia då, som gör stora processorer och minneskort och sånt. Och för att man vill tillsammans lösa massor med tekniska problem som finns, eller man måste hitta lösningar. Kanske mycket inom då batteri, eller inte batteri men eldrift, och även inom självkörande fordon och hela den då, som möjliggörs då med 5G när man kan.
Och hela den här Ericsson Huawei grejen då, sades det någonting om det eller?
Ja, nu vet jag inte vad som är corporate liksom, så nej. Vi röjer någonting, men de sa faktiskt
bra momentum i alla fall.
Ja, men de sa en intressant grej och det var lite att de såg nog inte att det var någon jättefördel med Huawei, att det är problemet. De såg mer det som ett problem, för det gör att investerarna vill inte ha en operatör, de vill inte ha en hårdvaruleverantör.
Just det.
Och så har det väl alltid varit, tror jag, att man vill väl ha två leverantörer. Tror jag. Man vill inte förlita sig på Ericsson Encom då. Så nej, de menar att det kanske hämmade faktiskt mer hela utvecklingen av 5G då, att genom att det var lite det här. För det får väl lite operatörerna bromsa upp också och sådär, och det verkar inte som man väljer Ericsson som enda operatör och sådär heller då.
Vad var bäst med resan till Kalifornien då? Förutom att ni fick gå på baseball. Ni fick träffa baseball.
Vi var aldrig på baseball.
Nej, det är inte baseballsäsong nu va?
Nej, den börjar i april till
men träffade
september.
Det men vad tycker du liksom, det du tar med dig från Kalifornien? Där du känner att det här var...
Nej, men dynamiken och samarbetet. Alltså så mycket på något sätt. Det får man inte fram i media. Eller man läser inte om det så mycket. Att det samarbetats så mycket på olika... olika undernivåer i företagen för att lösa massor med tekniska funderingar eller problematik som kanske inte bara Volvo har då, utan det är massor med parter. Google gör någon del och Nvidia någon del, och sen finns det andra operatörer och mjukvarubolag. Att man försöker lösa mycket tekniken, och att det är lite man konkurrerar med samtidigt samarbetar man, för man vill hitta bra tekniska lösningar, och man inser att man gör det snabbare om man samarbetar.
Och du, jag måste fråga innan vi beger oss till New York, att när ni träffar Pimco, pratar ni inte om valet också med dem?
Vi pratar mycket
för det är ju mindre än ett år faktiskt till valet.
Vi pratar jättemycket om valet.
Och vad tror de att hur marknaden kommer reagera på det? För min känsla är att med tanke på att ekonomin är fortfarande ändå tuffare på, arbetslösheten har inte liksom blivit högre, börsen går bra, då talar väl allting för att Donald Trump blir omvald.
Ja.
Eller?
Ja.
Det är min enkla amatöranalys.
Det var väl det hyggligt. Det var väl där de såg också framför sig i mångt och mycket. Och framförallt för att demokraterna inte har något rejält alternativ ännu. Men de gjorde en intressant parallell där. Nu kanske jag snubblar på den, om det var 2007 eller 2008. Första gången Obama blev vald. Och han låg ju inte särskilt bra till i de interna opinionerna. Liksom han var ju tvåa, men han hade hälften så mycket som den som låg som tänkbar presidentkandidat då för demokraterna den gången. Då. Så det kan svänga snabbt, säger de. Men de Warren och Sanders, det är liksom inga reella alternativ, säger de. För de kan
och negativt för marknaden och börsen?
Det är jättenegativt. Det pratar de om. Det är jättenegativt. Men de säger de kan inte bli valda, för de är för extrema för mainstream USA ändå när det går över. Det är för vänster.
Tror man inte det om Trump också?
Ja, nej, jag vet inte.
Men huvudsaken är att man tror att marknaden kommer reagera negativt om Sanders, Warren skulle bli president i USA. Så det gäller att hitta då ett Bloomberg-alternativ då kanske?
Ja, kanske att det poppar upp något sånt alternativ då. Det skulle väl kunna vara en lösning.
Okay.
Och sen är det ju val också till kongressen. Just det får man inte glömma bort. Nej. Och där såg de också att det kommer vara mycket av den statusen som är idag, tyvärr. Så att,
vilket marknaden brukar gilla när det är lite balans.
Precis.
För nu har väl demokraterna har majoriteten i representanthuset, republikanerna i senaten.
Ja.
Okej, intressant. Men då beger jag oss bort till östkusten då, och New York, min gamla hemstad för några år. Där sa du att det var mycket fokus på hållbarhet. Min känsla är, och det här också efter att ha pratat med förvaltare som reser till USA, att hållbarhet är definitivt inte lika högt på agendan i USA som den är bland svenska bolag och svenska förvaltare. Stämmer det?
Ja, men det stämmer nog. Det växer ju där. Men den stora skillnaden tror jag att vi kommer från ett land där vi är vana att staten styr. Vi litar ju mycket på staten.
Ja,
här, och de ger direktiv. Och vad jag förstår nu efter att ha gjort några resor är att i Norden ligger ju jättelångt fram på hållbarhet. Och även Holland. Både bland medborgare och institutionellt.
Det är liksom inpräglat.
Det är inpräglat, men det kommer ju mycket från staten liksom uppifrån och ner. Då. Och USA gör det ju inte det. Det sker ju nästan inte särskilt mycket på den statliga nivån. Då. Men det sker ju mycket mer på federal nivå, som det, eller den här delstatsnivån sker det. Och framförallt på staten. Stadens, liksom New York gör massor med projekt.
Och Kalifornien där
Kalifornien är ju, det känner vi till sedan gammalt då. De har ju drivit mycket, det är ju lite på tack vare de var katalysatorer i bilar och mycket av den här biten man driver då. Och även som New York då ska bli väldigt grön. Man har satt upp massor med mål 2025, 2030 då, koldioxidneutrala och man ska börja med byggnader nu, att de måste var mycket effektivare, hissar, isolering och hela den här biten då för att få mycket bättre energi.
Kanske är där man ska vara om man ska investera. Man kanske ska investera i amerikanska bolag med stor hållbarhetsfokus just nu, eftersom det inte är riktigt i ropet på samma sätt. Det kanske är det, för det kommer ju i takt med omvärlden, och det kan ju vara så att de globala bolagen kommer konkurrera med bolag som är hållbara. Till slut kommer kraven går på det mer och mer. Så det kanske är så att vi kommer se en anpassning även i USA givetvis.
Ja, men det tror jag. Och sen framförallt, vi var på den här Highline som du känner till.
Ja, jättefint.
Jättefint. Ja. Där fick vi följa med en av grundarna då. Det var ju två grundare.
Häftigt.
Det skulle ju rivas, det hade ju ett rivningsföreläggande.
Gammalt järnvägsspår, va?
Ja, gammalt järnvägsspår var traktigt från 30-talet till 80-talet, eller 1930-1980. Sen låg det i trä där i nästan 20 år, sen blev det ett rivningsföreläggande vid millennieskiftet ungefär. Och då var det ett informationsmöte kring det här, och då var det två eldsjälar, eller det blev två eldsjälar som träffades, började starta en verksamhet för att man skulle spara. Och det är lite, kanske är lite symboliskt amerikanskt, att det är mycket på gräsrotsnivå sakerna sker. Vi har ju Greta nu i Sverige, men det är ju lite unikt för att vara i Sverige också på något sätt. Att
absolut.
Med det här med gräsrotstänket, det är kanske inte lika starkt förankrat som det är i USA. De har drivit det här projektet jätteframgångsrikt. Det tog 20 år innan det var klart. Jag tror 2009 eller någonting var...
Och den blir lite längre, den har blivit längre, ja. De har ju byggt på lite där.
Ja, de har byggt på lite till. Nu går den ju, den är ju nästan 2,5 kilometer tror jag nu. Och de gör jättemycket aktiviteter.
Du har sprungit där.
Ja, du har sprungit. Ja, men den är ju otroligt vacker.
Superhäftigt.
Och jättehäftigt. Har man inte, och nu är det en av de största turistattraktionerna. Boende älskar den för att det är liksom en liten grön lunga, det är en park och det görs jättemycket aktiviteter. Alltså skolklass, de har konserter. Mm. De hade anordnat en operakonsert har de gjort nu. Där de ställde ut massor med operasångare. Så gick man istället. Alltså de, förstår du? Du kunde stanna på, så lyssnar du på något på den. Så gick du de här 200 kilometerna. Så de gör jättemycket för att
skapa. Så det händer saker. Och det händer där kanske kan vara värt som investerare att leta upp bolag. Tycker jag i alla fall. Amerikanska bolag. Mm. Och där får vi kanske hjälpa till. För det känns ändå som att det kommer komma mer och mer. Och det kanske man ska leta. Bolag med hållbar profil i USA kanske snarare än Europa i första steget.
Ja, men,
eller både och givetvis. Nej, både och. Men att det kanske inte har uppmärksammats på samma sätt.
Nej, jag tror inte det har gjort det. För det, inte varit, kanske, det kommer inte från staten. Man läser inte om det lika mycket att det görs. Nej. Men det sker ju jättemycket. De är ju jättestora på sophantering, återvinning, vattenbolag. Ja. Det finns ju väldigt mycket inom miljötänk och sånt. Och man är verkligen inom mycket, tror jag, med olika teknologier och så. Då. Så det är...
Och apropå byggande, ni träffade ju Skanska också.
Ja,
de är ju väldigt, väldigt stora i USA.
Ja, de var ju förvånansvärt stora. Mm. Jag visste inte att de var så pass stora.
Gigantiska.
De är ju bland de stora.
De bygger mycket runt i New York, bland annat LaGuardia och Penn Station och många stora projekt de har.
Ja, de har jättemycket, och tunnelprojekt i Washington och de gör projekt i Kalifornien. De var ju väldigt stora längs kusterna, både västra och öster, även sydkusten där då. Och det var jättespännande. Och det var lite samma, det var lite från ax till limpa. Här fick man ju se då, för de har fått priser för att de bygger väldigt hållbart. Och i det här stora Penn Station-projektet så kommer man också att reducera fastigheten. Den följer det här som New York City har satt upp då med att reducera energiåtgången för fastigheter och sånt. Och när den var färdig skulle de reducera 25% av energiåtgången, och det var helhetstänk med vatten och allting. Okay. Så det är, det hände jättemycket.
Det är mäktiga projekt de håller på med.
Ja, det är jättestora. Det var jättehäftigt. De hade plockat bort ett helt våningsplan faktiskt för att öppna upp. De bygger ju en ny tåghall, vad man kallar det för. Som inte var en tåghall, det gamla postkontoret.
Ja.
Som har legat vägg i vägg med tågstationen såklart, för att man fraktade all post för via tåget. Så då, därför ligger de vägg i vägg. Det är ju samma här i stan. Man tittar på Vasagatan då, men det, där har man öppnat upp nu för att göra tågstationen större och sådär. Och då bygger man en ny, ytterligare tågel.
Mycket pengar som de där kontrakten är värda.
Jätteimponerande att se hur man har tänkt. Och allt ifrån öppna upp taket för att göra det glastak så att man får in massor med ljus. Då sparar du lite pengar genom att mindre. Det är liksom solen både värmer upp lite mer och även ger ljus. Doktid och så, bara mindre lampor och sånt.
Så vad mest givande, New York eller Kalifornien? Det känns som det var lite olika typer av resor.
Det var ju faktiskt lite helt olika. Det var kul att se helheten, tycker jag. Men, jag vet inte.
Svårt att säga.
Det är jättesvårt.
Men vad tycker du om du skulle ta med dig någonting? Sammanfatta med ett par rader hela den här resan. Vad är det liksom du går och fnular på?
Nej, men det är samarbete. Man samarbetar mycket inom hållbarhet också. Det berättades ganska. De gör ju många projekt med andra partners och så. Och man är ju ofta inte ensam. Det var man inte i Penn Station-projektet.
Tror man är bättre på det än i Europa? Det vet inte jag. Det kanske
är
svårt.
Faktiskt inte. Man tycker ju ändå att de är så individuella där. Men det känns ju som samarbete och gräsrotsnivå. Där.
Inom infrastruktur har ju väldigt mycket samarbete mellan stat och privata bolag. Det finns ju en speciell Sen några år tillbaka har man verkligen samarbetat där. Och du har ju förstås skrivit om det här. Man kan ju följa nästan dagboksliknande text på Placerad där du har skrivit om alla möten och allting.
Ja, mina intryck och det. Ja. Det är bara att läsa.
Otroligt intressant. Det är ju viktigt för oss att ha koll på vad som händer där borta.
Ja, men jag tror det. Jag träffade även BlackRock och där pratar de om sina 5 megatrender.
Vilka var det då? Kommer du ihåg det på rakar?
Klimatet är ju en. Ja. Och det här med jordens resurser lite, att vi ska utnyttja det bättre. Ja. Demografi, det har vi pratat om tidigare, och social, liksom att vi kräver mer läkarvård, vi blir äldre och hela den här urbaniseringen, det har vi också pratat om, att jag såg någon statistik där om det var på 1900-talet, då bodde 30% i storstäder, globalt sett, och 2050 kommer 80% att bo där, så det har ju, det blir ju ett megaskifte och det ställer jättemycket krav på infrastruktur och skolor och vård och omsorg.
Transporter,
kanske få bort bilarna från centrum och göra effektiva tunnelbanor och vattenrening, för vatten kommer att bli ett problem. För det finns inte naturligt vatten i alla stora städer och sånt. Och det, så det är jättemycket frågor som måste lösas där. Men det är många företag som kommer att kunna tjäna mycket pengar på den biten. Teknologiska framsteg också, det som gör det möjligt. De går in i alla de här trenderna man ser med ny teknik som är banbrytande. Och framförallt hur man underskattar den nya tekniken som kommer. Det var faktiskt bara en liten anekdot. McKinsey hade gjort en rapport på 1980-talet om mobiltelefon, för det insåg man det kommer att komma. Och då hade man gjort en prognos hur många mobiltelefon användare man trodde det skulle finnas i USA 2000 vid millennieskiftet. Och det var, alla tror att det är flera miljoner som det stort. Det var 800 000 trodde man.
Herregud.
Och det var 25 miljoner som hade det då. Idag är det mycket mer.
Underskattar hela tiden.
Det är väl lite det budskapet. Att det, men det är svårt att vinna vad som, svårt att veta vad som blir vinnare också. Men det är lätt att underskatta det. Och det blir mycket vinnare.
Underskatta inte farten i förändringar.
Har jag sagt alla 5? Det kanske
jag vet inte. Gjorde du det? Det kan man säkert läsa om
i texten. Ja, det läs.
Ja, men vad spännande. Men som sagt, gå in och läs Pers texter. Jättespännande. Ja, men vad kul att ha dig tillbaka i varje fall, Per.
Det var kul att vara här. Ja. Ska vi podda igen? Massa.
Ja, vi poddar just nu faktiskt. Bra!
Tack och hej.
Tack och hej.